I den mån jag hinner och har tid på min fritid så gillar jag att lyssna på fotbollspoddar. Och för ett tag sedan så lyssnade jag på en fotbollspodd där det var två journalister som satt och pratade i det här avsnittet just om en specifik sydamerikansk fotbollsspelare. För er, jag vet att ni är några stycken som har liksom bra koll på Sydamerika. För er kommer det ju inte som en överraskning att när man pratar om fotboll i Sydamerika så nämns Gud och Jesus också ganska frekvent i samma meningar. Jag tycker att de här två fotbollsjournalisterna borde vara så erfarna att de redan hade koll på det. Men där de liksom två sekulära svenskar sitter och pratar om den här sydamerikanska fotbollsspelaren så är det som att de kommer på sig själva med hur mycket de helt plötsligt pratar om Jesus. Och så är det en av dem som liksom bara brister ut i en fråga in i micken. Liksom. Men varför pratar de så mycket om Jesus i Sydamerika? Gud hade ju varit en sak. Men vad är det med Jesus? Och så lämnar de frågan hängande och gick vidare och pratade om fotboll. Om du någon gång har ställt dig samma fråga som de här fotbollsjournalisterna, då ska du vara med på gudstjänsterna här i Philadelphia i september. För det är precis det här vi kommer att prata om. Vad är det som är så speciellt och fantastiskt med Jesus? Vi kommer att göra det utifrån fyra olika bibelställen, fyra olika brev i Nya testamentet. Och det är fyra texter där de här författarna liksom nästan brister ut i lovsång, mitt i breven, för att de drabbas av hur fantastisk Jesus är. Innan vi kastar oss in i den första av de här texterna så ska jag bara ta med dig på ett tankeexperiment. Så nu vill jag att du funderar och tänker här då. Vem är den mest helgonlika personen som du har träffat eller som du känner? Vem är den mest helgonlika personen? Och nu förstår jag att vi inte alltid pratar så mycket om helgon i det här sammanhanget. Man tänker på katolska kyrkan eller Moder Teresa eller något sånt där. Men liksom den personen som är mest godhjärtad, osjälvisk, självutgivande. Ni förstår ungefär i vilket område jag tänker mig. Vem är den mest helgonlika personen du har träffat? Kommer det upp några namn i huvudet? Kanske? Eller ni känner inga helgonlika människor. Den första jag tänker på är min fru. Och det säger jag inte bara för att hon är min fru. Hon är en väldigt godhjärtad och på alla sätt fantastisk människa. Jag tror att de av er som känner henne liksom kan ana ändå varför jag far åt det hållet. Men det är klart, när man lever nära en människa så ser man ju inte bara de helgonlika sidorna, utan till och med hos min fru så finns det andra sidor också. Så om jag inte ska välja min fru, då på andra plats kanske min farmor skulle komma. Hon dog för, 15 år sedan. Hon var en from och väldigt fin kvinna. Den gamla stammens frikyrkokvinna som aldrig talade ett ont ord om någon människa. En sån där bara liten berättelse för att ni ska förstå vilken typ av människa hon var. På hennes begravning så var det helt plötsligt en ung kille som var med och bar kistan. Som ingen av oss i släkten hade sett eller hört talas om. Vem är det där? Och då fick vi reda på efteråt att men min farmor hade bett specifikt att han skulle få med och bära kistan. Och det var för att bara ett år tidigare hade han kommit till tro och gått med i församlingen. Och då tänkte min farmor, men han har ingen kristen familj. Jag adopterar honom. Så en gång i veckan fick han komma och käka lunch och prata om livet med min farmor. Jag vet inte exakt vad de pratade om, men han såg väldigt rörd ut när han bar min farmors kista. Liksom för mig blev det en litet så här helgonlikt uttryck. Till och med i sin död så kunde hon liksom smitta människor med sin kärlek. Men det är klart, jag levde ju inte med farmor på samma sätt som jag lever med min fru. Hon var min farmor. Hon dog precis liksom när jag skulle ta klivet upp i vuxenlivet. Så jag fick aldrig lära känna henne på det sättet. Jag kan misstänka att till exempel min moster, som hade ganska mycket fighter med min farmor i sin ungdom, hon kanske skulle ha lite andra berättelser att berätta som inte bara var så helgonlika. På något sätt tänker jag att det är så där. Ju närmare vi lever en människa, ju mer vi liksom får se en människas alla sidor. Inte bara den fina välputsade fasaden, utan också där när man inte kan hålla igen, när man är trött och så vidare. Styrkorna men också bristerna. Och ju längre bort från en människa vi kommer, ju mer endimensionella blir de ju. Vi ser bara en sida av dem. Och är vi tillräckligt långt från en människa så blir de till slut bara en berättelse som någon annan har berättat. Jag har aldrig mött den här människan, Moder Teresa. Jag har aldrig mött Moder Teresa. Och det är bara en berättelse som någon har berättat. En berättelse som de i sin tur kanske har fått höra och berättat vidare och så vidare. Och till slut så glöms en människa bort, klingar av. Eller så blir det till en legend. Alltså den växer tills det bara finns kvar antingen en gigantisk hjälte eller en gigantisk skurk. Det är det enda som är kvar av en människa till slut. Har ni lekt den här viskleken någon gång? Man är några stycken och så får den första ett budskap, kanske på en lapp nedskrivet. Och så viskar man det i örat på den ena, som ska viska örat på nästa, som ska viska och så vidare. Och så får man höra till slut vad det har blivit på slutet. Och ofta har det blivit något helt annat längs vägen. För att liksom förändras varje gång det berättas. Så här ser ju vissa människor på berättelsen om Jesus. Det som har fascinerat mig mer och mer med åren, och när jag läser mitt nya testamente, det är hur nya testamentets författare beskriver Jesus. Vi vet inte exakt vilka alla av dem var. Några vet vi, till exempel Paulus, vet vi. Han skriver med sitt eget namn och vi kan liksom datera. Han lever någonstans 30 år efter Jesus dog. Paulus har själv inte mött Jesus, men han har mött människor som har mött Jesus. Alltså Paulus är nära medarbetare och vän till människor som hade varit nära vän och medarbetare till Jesus under flera år. Vi är bara en viskning bort. Hänger ni med? Vi är inte så här 50 viskningar bort. Vi är en viskning bort från Jesus när Paulus skriver. Och vad är det han skriver i sina brev? Alltså det är det som har fascinerat mig. Hur kan man skriva så om en människa som är så nära en? Man känner någon som känner den här killen. Jag ska ta er med till en av de här texterna som bara för mig liksom spränger alla idéer och gränser om vem Jesus är och som nästan får att svartna för ögonen på mig så stort det är liksom, ifrån Kolosserbrevet. Ni har redan hört den läsas i inledningen av den här gudstjänsten när Ellen läste den. Men bara innan vi tar fram bibeltexten, en liten kort bakgrund. När vi kristna tänker och talar om Jesus idag, då tänker jag att vi ibland gör det lite baklänges eller från fel håll. Alltså det är som att vi sitter med facit först. Vi har alla svaren och så försöker vi leta oss tillbaka till frågorna efteråt. Och om jag skulle ställa den här frågan till er idag, den här som de här fotbollskillarna i podden ställde. Men vad är det som är så speciellt med Jesus? Då tänker jag att väldigt många av er har ju svaren. Och jag tror att en del av er skulle säga, om man verkligen ska koka ner det så här, men Jesus var Gud. Alltså det är lite fel på hela den där frågan de ställde. Ja, men Gud, men vad är det speciellt med Jesus? Men Jesus var Gud. Det är det verkligt speciella med Jesus. Och det är rätt. Men ni vet, för Nya Testamentets författare så var det precis tvärtom. De läste berättelsen från andra hållet. De började med att möta en vanlig människa som du och jag. Och först efterhand, och liksom, det var svårt för dem att ta in, men efterhand så förstod de mer och mer och mer. Det här är inte bara en vanlig människa. Det finns något mer. Det finns något mer. Och så gräver de lager efter lager. Och det tar aldrig slut. Men det finns mer. Det finns mer. Det finns mer. Det finns mer. Och till slut så har de en sån bekännelse av Jesus och vem han var. Så att det är helt ofattbart. De här lärjungarna till Jesus, Paulus, författaren av Nya Testamentet. Alltså det man inte får glömma bort här i sammanhanget också. Det blir lite bakgrund. De är ju judar. En väldigt, väldigt viktig liksom, markör eller vad ska man säga, teologisk uppfattning som judarna hade och som gjorde dem till judar. Till skillnad från greker eller romare var att de trodde eller de var övertygade om att det finns bara en enda gud. Alla de andra folken, de hade massa gudar. Och de kunde också acceptera varandras gudar. För ja, men okej, ni hade 5 till gudar, ja, men vi kan lägga till dem. Det blir 5 mer. Det blir roligare. The more the merrier. Så var det inte för judarna. Det finns en gud. Och visserligen alla ni andra folk, ni pratar om massa gudar, men det är inga verkliga gudar. Det finns bara en enda verklig gud. Jag skulle fråga att en jude vid den här tiden, vad som gjorde dem till judar, då tror jag nästan att ganska snabbt i alla fall skulle de nämnt det här. Det finns bara en gud. Det är det som gör mig till jude. Så det här är djupt inetsat i medvetandet hos de här människorna som skriver Nya Testamentet. Det finns bara en gud. Vilken gud är det? Ja, men det är en helig gud. Gud är perfekt. Gud är annorlunda. Gud är avskild från oss. Han är osynlig. Gud är annorlunda. Gud är någonting annat än vad vi är. Gud är större än någonting du någonsin kan föreställa dig. Gud är omutlig. Du har ingenting som Gud behöver. Och ingenting du någonsin kan göra kan imponera på Gud. Gud imponeras inte av kungar, mäktiga män. Gud imponeras inte av miljardärer eller världsrekordinnehavare. Han har skapat dem. Han imponeras inte. Gud är större. Det är Gud för en jude. Större. Och så bara tanken som börjar växa hos dem. Att en människa som de träffar på en dammig väg i Judeen skulle kunna vara den guden. Det är helt absurt. Det är absurt bortom skrattretande. Det är så absurt att denne Paulus som skriver till exempel Kolosserbrevet, han ägnar ju en period av sitt liv åt att förfölja, jaga rätt på och döda de människorna som ens antyder att tänka tanken. Så absurt är det. Det är liksom bakgrunden. När vi läser den här texten som Paulus skriver. Det är bakgrunden. Och jag tänker bara när jag ska läsa den för er. Den kommer upp på skärmen också. Men när jag ska läsa den för er. Ha det här i bakhuvudet. Alltså hur kan Paulus skriva det här om en människa som är kompis till mina kompisar? Försök tänka på era helgon som ni tänkte er på. Alltså hur många led av viskleken skulle krävas innan man ens kom i närheten av att skriva någonting sånt här om den personen. Många århundrader av legend innan man når till det här. Här pratar vi om 25-35 år på sin höjd. Från Det är från Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 13 och framåt. Han, och han här är alltså Gud. Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen, alltså Jesus, har vi friköpts och förlåtelse för våra synder. Han, och nu byter subjektet, kommer ni märka. Nu är han Jesus. Nu börjar han prata om Jesus. Jesus är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga. Om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet som har förkunnats för er, för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Och tyckte ni att meningarna var långa och krångliga på svenska så är det ingenting mot grekiskan. Men alltså, vet ni, i veckan när jag har suttit och försökt färdigställa den här predikan så har jag bara känt så här, men jag kan inte gå upp och predika en sån här text. Vad ska jag säga? Det finns ju inget sätt att trumfa det här. Det finns inget sätt. Alltså, hur mycket jag skulle stå här och ta i, så kan jag inte överträffa det som Paulus skriver här. Alltså vilka ord han tar i sin mun när han ska beskriva och måla ut den här Jesus för församlingen i Kolossai. Så ett tag tänkte jag, jag går upp och så läser den tre gånger långsamt och sen går jag ner och sätter mig igen. Det blir inte bättre. Vi ska få höra lite mer än så. Men alltså lite bara. Det står så mycket här som man skulle kunna hålla bibelstudie i år. Bara om de olika verserna i det här stycket. Men några nedslag. Alltså Jesus är den förstfödde i hela skapelsen. Och allting är skapat genom Jesus och till Jesus, säger Paulus. Och det har vi inte bara hos Paulus. Johannes evangeliet börjar ju så. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ingenting av det som fanns till utom genom ordet. Och så han kastar sig rakt tillbaka till skapelseberättelsen. Sen i begynnelsen var Gud och Gud talar. Vad är talet? Det är Jesus. Jesus är ordet. Där vi hittar honom. Första sidan, första versen i Bibeln. Jesus redan från början. Paulus säger samma sak. Ingenting finns till. Han har skapat allting. Men han stannar ju inte där. Inte bara han har skapat och lämnat. Allting hålls samman i honom. Alltså om inte Jesus aktivt just i denna sekund ville dig och ville mig, då skulle vi upphöra i vår existens. Och så det som nästan, det här är ju stort, men det som nästan tar priset. Han är den osynlige Gudens avbild. Gud beslöt att låta all full, alltså inte lite fullhet, eller all fullhet skulle bo i Jesus. Alltså det är sådana enorma anspråk Paulus gör att jag vet inte hur man tar sig vidare. Men det jag tror att Paulus far efter och som jag bara vill hugga tag i är att han säger så här. Om du vill veta vem den osynlige guden är. Om du vill veta vem den där heliga, annorlunda, perfekta guden är. Guden som är ande, som är någonting annat, som är större än allting du någonsin kan förstå. Om du vill veta vem den guden är, titta på Jesus. Det finns ingen mer perfekt beskrivning. Det finns ingen mer perfekt avbild. Det finns inget fullare sätt att beskriva Gud än genom Jesus. Och det här säger han som känner några som kände Jesus och gick bredvid honom, åt med honom, var trötta med honom, skrattade tillsammans med honom, grät tillsammans med honom. Han har gjort intryck, kan man säga, den här Jesus, för att underdriva lite. Om vi bara tar den frågan på allvar då. För han är faktiskt, kommer faktiskt in på det också i den här texten. Om vi faktiskt lär känna Gud genom att se på Jesus. Vad är det Jesus lär oss om vem Gud är? Om vi tittar på Jesus, vad säger han om vem Gud är? Och bara i de här verserna så kommer Paulus in på det också. Redan från början, vers 13. Han, alltså Gud då. Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse från våra synder. Jag vet eller misstänker i alla fall att några av er säkert sitter med en ganska vanlig bild i Sverige i alla fall. Alltså Gud, han är lite arg och sträng. Och Jesus är snäll. Jesus är på min sida. Och det är skönt. För då kan liksom Jesus medla med Gud. Och liksom blidka Gud. Det är inte vad Bibeln säger. Det är inte vad Jesus visar med sitt liv. Och det är inte vad Paulus säger. Han säger, vadå? Att Gud har räddat oss ur mörkrets välde. Alltså när Jesus visar vem Gud är så ser vi att det är inte två olika. De hör ihop. Det Jesus gör, det gör han som Gud, sänd av Fadern. Det andra, eller så här kan jag säga bara, den guden som Jesus visar, det är en Gud som älskar sin son, kan vi läsa, som älskar sin skapelse eller bryr sig om den. Och som också, och det är det som blir väldigt anmärkningsvärt i Kolosserbrevet, som också älskar oss och bryr sig om oss. Jag vet inte om ni hänger med på den, det är det sista jag ska säga, men jag vet inte om ni hänger med på den vändningen i det här kapitlet. Jag är helt övertygad om att de som satt där i församlingen och hörde det här brevet läsas upp för sig, att de hajade till. Skulle du kunna ta upp vers 21 och framåt på skärmen? Alltså från början så målar ju Paulus med jättestora penseldrag det hela skapelsen, allt i himlen. Allting hålls samman i honom, det är överallt, det är allt, hela universum. Han bara, Jesus är över allting. Och sen så helt plötsligt, vers 21, så bara vänder det. Och säger han, och ni. Vad har jag med det att göra? Med hela skapelsen, med allting. Jag är inte ens en droppe i universum. Varför skulle det spela någon roll på det hela taget? Och ni, säger han. Och ni som förut stod utanför, också er har han nu försonat med sig. Genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Helt plötsligt vänder han sig till dig och mig. Och för mig är det, liksom, det är den andra grejen som vi så lätt går bort oss på som kristna. Det är så självklart för oss att Gud älskar oss. Att han gillar mig. Det är klart, jag vet inte, så kanske ni känner. Det är klart att han skulle gilla mig. What's not to like? Nej, men det är en ofattbar tanke. Gud som är så enorm. Ja, men varför skulle han bry sig om mig? Det som Jesus visar om vad Guds innersta väsen är att han älskar oss. Det är det Jesus visar. Vem är Gud? Han älskar. Det är Gud. Han älskar. Vi kommer predika 3 söndagar till om vår stadiga grund. Och det är precis vad det här handlar om. Jag är helt övertygad om att vi har upplevt sista året, 1,5 året, på lite olika sätt. Vi har knappt sett varandra. Jag vet inte hur ni har upplevt det sista året. Några av er har hunnit prata med, men inte alla. För några har det varit jättejobbigt, för andra har det varit skönt att slippa ekorrhjulet. För några av oss så bleknade senast 1,5 året jämfört med vad som händer med familj och vänner i Afghanistan just nu. Alltså, vi har med oss olika saker. Vi går igenom olika skeden i livet. Men vet ni? Det är så gott att få läsa en sån här text och inse att det spelar faktiskt ingen roll. Det spelar faktiskt ingen roll. För vi har samma grund. Vi tillhör samma Kristus. Som är större än allt det där. Och som samtidigt älskar just dig. Därför är han värd all vår lovsång, all vår tillbedjan, hela våra liv. Och jag ska inte be tillsammans med er, utan jag vill som Paulus bara få glida över så här sömlöst in i tillbedjan och brista ut i lovsång. För att det är så stort så går det inte att ta emot på något annat sätt än att bara böja knä, sträcka upp sina händer och bekänna Jesus och att all ära